Då sitter jag här och ser Erik Karlberg i Strömbacka och tänkte börja fråga honom vilket år han är född.
1921.
Och är Strömbacka pojke.
Jajamän.
Kan du berätta någonting om vad din pappa hade för yrke och var ni bodde lite sådär?
Ja, min far han var ju vallonsmed. Och vi bodde ju uppe på själva bruket då. Men vill säga, den tiden där han levde, den minns jag inte så mycket av. För att han dog ju när jag var 9 år bara.
Jaha.
Så att det kommer jag inte ihåg så mycket av. Det minns jag väl bara att jag följde med han mycket, det minns jag ju förstås. Och det skarpaste minnena man har utav en, vill säga, det var väl avsaknaden utav badmöjligheter hemma. Det var det ju förstås. Och smederna, de hade ju i alla fall förmånen när de slutade på vecka till att få bada i ett kar.
Jaha.
Så jag vet att jag var med nattskift för att jag får bada på morgonen.
Jaså.
Fast jag var före 9 år, det kommer jag ihåg. Så att det...
Så de hade ett badhus där nere då?
Ja, de hade för den tiden, vill säga, för om man säger nu 40 år sedan, så hade de bra sanitära anläggningar vid järnverket, eller ja, vid Smedja. Det måste man säga, för det fanns inte, det var många industrier som hade sämre ställt då än vad vi hade där uppe. För dit fick ju folk gå och bada för vad det var, och 25 öre de tog eller någonting. Eller om det var 10 öre det kostade för att det få den där. För att när smedjan gick då värmdes ju ångpanna ifrån Misterhuset, som vi sa, utifrån härdarna. Och med lite påhjälp av elning så var det ju varmvatten då.
Jaha. Var det i labby där som står
Det var
kvar
ju
eller?
labbet där, ja.
Jaha.
Liksom i de där två nedre. Det var så
Gick alla tre smedjorna då när du växte
det.
upp?
Nej, det här var borta fullständigt. Den här nere här. Den nedre. Och den mellersta här, den fanns kvar så mycket som jag minns. Men då på ena änden, det var Klemsmedja. Som rann folk i det där arbetet. Och sen var det då den övre som var kvar, säga, som det gick någonting
Vilka arbetstider hade din pappa? Vet du någonting om det?
i. Det var väl för det mesta det att de snodde runt, som vi sa. De började klockan 2 på måndag eftermiddag och hade helg då på fredag morgon. Då vi jobbade 8 timmar och vila 8. Det betyder att de hade 2 likadana skift varje vecka igenom. De hade 2 eftermiddagar, 2 nätter och 2 förmiddagar.
Jaha. Och det var bara två skiftlag då?
Det var bara 2 skiftlag.
Ja.
I regel var det 2. Det var mycket sällan det var... Det när det gick 2 härdar, då var det ju alltjämt 2 skiftlag. Var det så att det var mindre bråttom eller någonting sådär, så då gick det bara på 3 skiftlag, för då blev det mera folk över förstås, mera kunnigt folk så att säga, som kunde smi. Och sen när inte det smältas vallon på den tiden, så brukar det ju, vad vi ska säga, då gick ju stångjärnssmide. Och då var det ju alltjämt 2 skiftlag bara. Så att då snurras det ju runt. Det blev ju långa helger det därifrån fredag middag och till på måndag middag, kan man säga, men eller på måndag kväll då. Men särskilt de som slutade på fredag morgon, vill säga, de var ju i alla fall inte människa framåt söndags eftermiddag, för att jag tog ju på så väldigt det där i alla fall. Så särskilt
Ja.
på sommartid och så där, så var det ju hett och eländigt.
En Lanka-skidhärd kan man ju ställa. Gjorde man det med vallonhärdarna också?
Ja, det var mycket mer komplicerad ställning än vad det var på en Lankaskidhärd.
Ja, så hur
Ja.
så?
Ja, jag vet inte, men det vill säga, i en Lankaskidhärd, det har man en given ram som man ställer efter. Den där givna ramen, den fanns inte i en vallonhöjd.
Alltså.
Utan det var det. Sen var väl ställningsförfarandet så att säga var väl inte så där oerhört praktiskt. Det gick på märkta kubbar och trästickor så att säga. Det fanns väl på min tid så fanns det väl åtminstone inte mer än en som skulle kunna ställa en vallon här som var vallonmästare som det sa. Så det var ju Gustav Rann. Han dog för en 3-4 år sedan nu. Så jag tror inte det finns någon levande människa förstås som duger till. Och det är klart att vi säger som Fänden och Arvid Rann och de visst kanske att de fick ihop en vallonhärd, men jag tror inte att det skulle gå riktigt bra för dem.
Hade de inte gradbåg och korsmått som ni hade då?
Nej, de hade inte något korsmått. Det behövdes det inte genom att i en vallonhärd är det bara en forma.
Ja, det är det. Ja, visst, ja.
Och sen är det kallbläster i en kopparforma i vallonhärden med en släng in i tid. En rörlig släng. Och sen så ska ju väggen genom att det är bara en forma så ska ju blästen gå runt, va?
Mm.
Och därutav måste lutningen på väggen vara en annan.
Ja, det kan nog bli mer invecklat.
Det måste ju bli mer invecklat att få det att stämma, vill säga. För att det syntes ju när man tog ut smälta ur en vallon här när det blev bara klaggen och glöhögen kvar. Om man drog på blästen då så syntes att det blev en grop mitt in i härden.
Jaså?
Ja. Och det blev ju på en lanka skir här då, men där hade man i alla fall blästen ifrån två höll som möttes mitt in i. Men var riktigt ställt i en vallon här så skulle ju även den där gropen bli. Så det syntes precis att det blev som en virvelvind.
Jaha. Har du någon uppfattning om vilket som var arbetsammast? Det var vallonsmed eller lankaskirsmed?
Det var väl otvivelaktigt vallonsmed som var det arbetsammaste, för där hade de ingen hjälpbrytare.
Nej.
Den där bröts ju allting för hand. Och gick det då rått i en vallon här som man sa så att gärna hade en tendens att gå mot botten. Särskilt om det var, efter vad jag kan förstå, om det var manganrikt järn så blir det ju gråare. Och det där gråa järnet, det hade en vilja till gå ner.
Mm.
Det var mera lättsmält och det kokade ju mycket längre. Men det hade då också samtidigt den tendensen att det gick mer till botten hårdare. Och det kunde gå ner så hårt så det fastnade och då, när botten blev varm förstås. Och det tar löst det där med utan hjälpbrytare, så att det höllat ifrån botten utan hjälpbrytare, det var ju oerhört arbetsamt. Jag provade ju så hemskt lite, men jag såg ju på gubbarna som kunde jobbet att de slet illa. Sen var det ju det att de hade ju för till att kunna, för till att få våg på järnet så att säga. Så hade de ju mycket större spett, det minns du och Nicky, på vallonsmiden än vad
de hade. Hade de det?
Jag skulle väl tro att de var dubbelt så tung.
Jaså?
Ja, och det var ju helt enkelt för att få hjälp med,
ja,
med vågen på det hela där förstås.
Var det bara en smed då, fast han inte hade hjälpbrytare som gjorde en smälta? Eller
ja,
hade han...
det var bara en smed.
Ja. Ja, det måste ju varit kolossalt ansträngande.
Så då stod de på lanka skid, där gjorde vi en smälta och bytte.
Mm. Ja.
Men på vallon, där var det liksom i regel att de bytte varje timme. De stod en timme och sen bytte.
För de orkar inte kanske göra färdigt allt?
Jo, då skulle det, gick det bra så kanske de plockade ut 3-4 vallonsmälter utav olika storlekar, vill säga. Så det var väl det som var kruxet i vallon, till att få det att flyta, till att ta ut det, så att säga, göra ihop och ta ut den där klun eller smälta i rätt ögonblick för att jag får hålla hetsen i härden. För att stod de där och pöra skulle ha en stor smälta så kanske den kallna va? Och då försvann hetsen ur härden och då kanske det gick sämre nästa smälta.
Vilka var de olika arbetarna som behövdes vid vallonsmide? Det var mästaren då. Vad var det mer för några?
Det var mästaren och sen var det en vad de kallar för dräng. Men då var det i regel så, och sen var det ju smeder som vanligt. Men då var det i regel så att mästaren, och han hade ju en kompis som var smed förstås. Och drängen som det hette, han var väl så att säga, fick det namnet genom att han skulle vara hjälptör åt mästaren när han ställde härden. Va? Och i regel så hade han då den andra kompisen med sig. Så att då, sen var det ju en kålskjutare förstås. Det var väl bara tre på varje lag.
Jaha. Ja, ända in på slutet kallades det för mästare då?
Det gjorde det väl egentligen, fast så att säga titeln var väl inte så officiell som han var längre tillbaka. Nej. Men det är givet att vid en födelsedagsintervju eller någonting sånt där så heter det väl vallonmästaren.
Jaha.
Ja, just.
De hade inte samma kläder på sig heller som lankaskirsmederna, va?
Nej, det var väl på grund av att hetten var inte så förfärlig som framför en lankaskirherde. Dels var ju överbyggnaden, så att säga, på härden mycket större. Den var ju inte dimensionerad på samma sätt. För att en vallonhärd, den är ju, som man kan se upp här, ungefär nästan 1,5 gånger så stor som en lankaskihärd.
Mm.
Och det betyder ju att värmen hade mera plats att gå den vägen. Och sen så var det ju, var väl också det som gav värme i lankaskihärd, att man hade så att säga ingredienserna till nästa smälta på förvärmning. Och det blev ju i regel glövigt, det som låg uppe på valvet där. Men sin vallon här, där är ju de där bägge ljusarna, som man säger. Och de ligger lågt i alla fall, som det dropper utav. Så att det var väl mycket det som gjorde att långskjortorna kom vid lankaski, genom att det skulle fläkta upp.
Men man ser på gamla kort att de hade förskinn vallonsmederna.
Mm.
Men det har ju aldrig lankaskismederna haft heller.
Nej, och det har väl också med den där spetthistorien att göra.
Jaha, ja.
Genom att det var ett vill säga, i en lankaski här, där hade man som sagt var lättare spett. Så att man behandlade dem ifrån sig en bit, va?
Mm.
Och där så stod man i regel mycket, vill säga, så kom man och arbeta med spett på det här viset, vill säga, man stod och bara lyfte upp och hjälputan fick ta det. Ja, man hade inte spett det så nära som i en vallon här, där blev det en tyngre grej, vill säga, och det hjälpte det åt med låren lite.
Jaha.
Både i brytningen och i lyftningen. Och det gjorde ju att det var väl frågan om ett klädbesparande förstås, detta förskinn. Jag har ett gammalt ett som hänger ute där förresten.
Jaha. Fanns det hopslagare vid vallonhärdarna?
Inte särskilt hopslagare.
Jaså?
Utan det fick den som hade fritimmen, så att säga. Han fick slå ihop. Och då högs ju den där smältna upp till en, så att säga, viss storlek, för att den skulle ju manuellt behandlas sen den där vallonsmälta, när den skulle vällas och räckas till stångjärn. Så att den fick inte vara för stor, utan den gjorde väl klumpar på mellan 15 och 20 kilo någonting skulle jag tro. Och då fick ju som sagt på den som hade fritimme slå ihop den, smälta och kolpojken fick då så att säga kanta stycken som vi sa.
Hålla huggjärn då.
Ja, han fick ju först och främst hugga av och blev det då flera stycken så fick han ju han turas vid och kanta det andra då.
Jaha.
Så på så vis så lärdes ju den där yngre förmåga som var egentligen till att behandla det där under storhammarna. Så det var väl så det gick till att lära sig jobbet, vill säga att det börjar som kolpojk och sen matas in. Så någon egentlig skolning var för aldrig på det där, utan sen de hade varit kolpojk ett par tre år så blev det alltid någon sånt där reserv för någon, något sjukskift och sådär, och hur det var så var de ju inne i jobb.
Fanns det stående hjälpmedel vid sjukdom?
Det var nog mycket sällan där. Det var ju beroende på hur pass många härdar som gick och så. Det, det var det som var.
Hur gick det till att bli mästersmed då?
Ja, det vågar jag inte yttra. Hur, om det var en utnämning för vid lång och trogen tjänst. För att något sånt där direktprov var det ju aldrig förstås.
Nej.
Det jag kan förstå, det har jag aldrig hört berätta. Alltså. Men jag skulle väl tro att det var väl ungefär så lind. Sen när de utser en verkmästare, eller har utsett en verkmästare utav folket så att säga. Att det har varit någon som har varit haj på ett, och så har han fått den. Men det vill säga, jag minns inte någonting att det gjordes någon rangskillnad på detta, dessa titlar inom det där. Men jag har ju hört berättas av äldre människor att mästersmeden och det, de hade vissa förmåner, vill säga. De skulle vara först i kön så att säga när det gällde.
Jaha. Det. Inom Lancashiresmidet längre tillbaka, då var det ofta så att smeden anställde i sin tjänst dräng och hjälprytare som han betalade själv. Vet du berättas om att det har varit så?
Det har jag inte hört berättas. Jag har aldrig haft liksom en tanke på att det skulle ha kunnat vara så eller här. Något annat jag har hört, till exempel, jag vet att far min, han kom ju hit ifrån Hedvigsfors som dräng åt mågen, som han sa. Jag var en gammal farbror som bodde på andra sidan, till Varström. Och huruvida han anställdes av honom eller om han anställdes i den företag, det vet jag inte.
Nej.
Det var ju samma folk som rådde av Varström och Hedvigsfors, att jag kan förstå.
Ja, just det. Det här labbe, hur länge användes det till vilskift då?
Ja, jag ska väl säga att det
jag
var,
behöver inget exakt årtal.
Nej, men så mycket vet jag att i början på 40-talet så användes det.
Jaha. Längre tillbaka har jag hört berättas att de låg där hela veckorna och låg bara hemma på söndagsdygnet.
Ja, det har jag varit med och gjort, och det var nog i slutet på 30-talet där.
Ja, så verkligen.
Ja. Särskilt för att jag bodde ju då något år på andra sidan sjön, överresten samma färste som gick här. Och då låg nog vi som bodde på andra sidan kvar i labbet förstås. Dels hade vi långt att gå, och det var väldigt skönt till exempel och på morgonen till att bara gå in och stälpa så att säga. Och då var det ju brukligt att de kom fram med maten åt oss.
Jaså?
Ja, det var nog många gånger förstås vid okänd väderlek och sådär som det ansågs vara mera passande för fruntimret att gå fram med maten än för mannen till att gå hem och äta.
Ja.
Jag tänker, du har varit med på Nick och knallar iväg fram med den där matboxen.
Och så var det för mycket med det att ni låg där, för att ni var ju rätt så smutsiga, men att ni kunde inte gå hem och lägga er i veckorna, så att ni badade inte av så ordentligt som på lördag.
Nej. Det var väl det att man ansågs det vara för liten stund till att...
Ja, det var 8 timmar.
Ja, det så att säga, det har ju i varje fall inte varit mer än kanske 5 timmar på sin höjd som man har haft, det har varit nytta med att man var ren, för sen skulle man ju vara lika lortig.
Ja, just det.
Eller lortig ska man väl inte säga, sotig heter det väl.
Sotig, ja. De här som räckte ut till stången sen.
Mm.
Det var också en speciell yrkeskategori.
Det var det, och det var väl i regel samma folk.
Mm.
Samma folk var det väl inte alla, men i mångt och mycket så var det samma människor.
Hur menar du då samma människor? De kunde ju inte ha 2 arbeten eller?
Det var väl på så vis att i regel så var det väl endast en härd, eller också var alldeles svart på den änden på smidjan när stångjärnsmiden gick.
Säger du det?
Ja, det, åtminstone på senare tid så var det så. Det var väl kanske just det att det var inte så många som kunde jobbet som gjorde att det blev så. Så länge jag minns förr tillbaka var det väl kanske annorlunda.
Mm. Och vilka olika var det som räckte ut järnet? Det var en räckarmästare, så mycket vet jag.
Ja, det var väl en vällare som var bas för gänget, så att säga. Eller räknas väl åtminstone som bas. Och sedan var det då 3 räckare på varje lag. Och sen var det väl några yngre förmågor som var reglerare utav hammaren då, och så kolskjutare förstås. Och så var det en i regel äldre arbetskraft som var eldare på till vällungen.
Jaha.
Det brukar ju så att säga vara nåda tiden som de använde till. Om det var någon som var på gränsen till att gå över, vill säga i pension och sådär, så var det väl någon sån. Jag minns farsan, han var då eldare och din morfar var ju äldre på slutet där, och det var när de började på komma upp i 65 års ålder förstås, så inte hängde med i för det var ett hårt tempo, den där räkningen där.
Jaha.
Det skulle snurra precis varenda minut om de skulle få någon dags förtjänst förstås.
Där gick de väl också i skift?
Ja, samma sorts skift som Valon.
Innan jag glömmer bort det måste jag fråga dig om de hade något öknamn på härdarna i smedjan.
Nej, inte här hemma åtminstone. Det, så att säga, det öknamnen där har ju liksom kommit bort ur tiden. Och Lankaski här åtminstone, det var väl så pass nytt så att det var väl liksom omodernt med öknamn.
Och inte på de gamla vallonhärdarna heller?
Nej. Det är klart att smederna sinsemellan kanske hade vissa benämningar på dem, men jag tror inte direkt öknamn.
Jag har hört från andra håll att längre tillbaka i tiden när folk var mer vidskepliga så kunde de ha lite kuckel först när de ställde härden och lägga saker i, och de trodde det var någon tomte som såg om deras härd och sådär. Har du hört de gamla berättarna och sånt?
Nej, det har jag inte hört. Det har jag inte hört som sagt var. Jag vet inte. Nej, det har nog inte förekommit heller. Jag tror inte att det har förekommit. Jag sitter och tänker på varför det inte har förekommit egentligen. För jag har inte hört någon som har, åtminstone inte på senare tid, eller om vi nu kallar det för 35-40 år sedan, för senare tid så har jag inte hört. Men det kanske berodde det där på att de flesta var, det fanns liksom, om man tänker efter på de gubbar som var här, så var det två vitt skilda typer utav de där smederna till sinnes, så att säga.
Mm.
För att en del var ju religiös, och de kan ju inte hålla på med något sånt där förstås, och tro på några övriga väsen. Och de andra, de trodde ingenting, va? Tror inte att jag rätt, Nick?
Ja, så det var två kategorier.
Så att det fanns inte den där mellanskiktet som gick och trodde på vidskepelsen.
Det låter väl logiskt.
För du vet, om man tar den där historien, jag säger, som sving, som gick och rullade och var lite på lyran på bruket för jämnan. Och det var väl en farbror till dig då som klädde ut sig och hade fått tag på något kohorn och satt på huvudet och möter gubben sving här rätt över. Förstås, och skulle skrämma han då i akt och mening att då var det själva den som kom. Men han bara helt lugnt svarade att jag sa, du kommer nu, jag väntar där länge, ja. Så att...
Så var det inte mer med det.
Så någon vidskepelse från det hållet så fanns ju inte, förstås.
Nej. Hur hade smederna det ekonomiskt? Har du någon uppfattning om det? Om man jämför med de som arbetar i skogen eller kolarna eller de som arbetar i jordbruk eller de som var i Moviken?
Ja, jag skulle väl tro att ekonomiskt så har nog det varit rätt bra här. Men inte på grund av att de haft smide, utan på grund av att de har haft ett par, tre kor varje smide. Det är väl det som har gjort det.
Mm.
Det är så att säga deras extra knäck eller deras fritidssysselsättning, det var ju detta jordbruk som de drev på sida på 3, 4, 5 tunnlammar de hade.
Mm.
Och det var väl det som hjälpte till att hålla dem så att säga ekonomiskt klar. Men så att jämfört med Moviken och Kölrane så var det väl ungefär lika, skulle jag tro.
Ja.
Moviken, det var ju ett samhälle utav ungefär samma typ.
Mm. Jag har hört en del i Moviken har sagt att smederna här uppe, det var väl längre tillbaks, det här var menat, de höll sig liksom lite för mer. Och kanske såg ner på andra lite grann.
Ja, det där är väl den vanliga byafejden som har kommit.
Ja, det var de mest sånt.
Ja, det låg väl kanske en viss avundsjuka emellan, byarna emellan. Eller att det var en fejd byarna emellan. Det minns man ju bara när man var... Och jag satt där i, vill säga, att vi hade ju den uppfattningen förstås att Moviken räknade oss för sämre.
Jaså?
För att det var fighting, vill säga, rätt igenom det. Kommer väl bara ihåg när fotbollen började på rulla i början på 30-talet. Vill det vara värre än Djurgården och AIK, när Moviken Strömbacka var ihop det. Det var det nog bara små saker det som hände i allsvenskan förstås idag. Och då var det inte fråga, det var ju... Säga, den där fotbollen, den uppslöts ju utav ett allmänt intresse. Så det var ju både gamla gubbar och gamla tanter lika stridiga.
Jaha. Var det samma sån här tvetydiga inställningen gentemot folk som bodde ute på vischan, om jag så ska säga?
Nej, det var det väl kanske inte. Jag har fått den uppfattningen att Strömbackaborna, om man säger det, Strömbackapojkarna var väl sedd. För att om man har suttit nere i smedja där och pratat nöjen, så har de ju berättat om sina vallfärder. Och det tycktes då ju ha avlöpt lyckligt alla gånger. Och jag kanske det var så, för att det vill väl gärna bli så att där folk så att säga grittas ihop, så följer det med och folk pratar mera. Och kanske att de var lite grann sävligare de utkring, och Strömbackapojkarna var lite frispråkigare, och det där slog an på. Och de flickor som fanns ute kring förstås, på dessa fäbodar och så där. Och då blev det naturligtvis lite avundsjuka när det var olika föredragsamheter.
Det var väl lite det. För minns att på den tiden när jag var unga och kom ut åt byarna och sådär. Det kom ju alltid gäng och sådär. Då sa han, nu kommer bruksnäbbarna.
Ja.
Snobbar på bruksgrabbarna från
Ja.
Strömbacka. Det var liksom bruksnäbbarna, sa han, ute i byarna.
Så att det var väl, jag tror mycket att det var det, att de kanske var lite livligare här. Det
Ja.
var, det känner man ju själv nu om
Var
man
liksom
kommer ner till,
tillhöriga
där man
på något
behöver
sätt.
inte komma ner, mer ner till Iggesund eller så där, och gå på fabriken, så känner man ju liksom på sidan farongen, va. Och så var det väl då.
Om man talar om inställningen till de självägande bönderna. Hur var den? Jag har fått en uppfattning ibland att de hade det väldigt bra ekonomiskt och i sin tur såg ner på bruksarna. Ligger det någon sanning i det?
Det var nog någonting som var mycket varierande efter vad jag kan förstå. Och det var väl också någonting som, så att säga, jag har fått den uppfattningen att det har liksom följt med konjunkturen, va. För att i hårda tider, nu är jag ju preskriberad, så att det vågar man väl yttra det, så smiddes det nog lite på nattskift. Det gjordes väl något kälksmide och så där på extra knäck.
Det förstår jag.
Och då gick nog kanske vänskapen ihop en bit. Och det där hände nog kanske, under första världskriget. Det var ont om mat och så där. Och ett kälksmide kanske betalas med en halv säck potatis eller någonting sådär. Så att det där var, och det kanske, många gånger så byggdes nog vänskap på genom det där. De hade så att säga en hemlighet idag. Och så att det där var nog, är nog någonting som är väldigt varierande.
Ja. Och här inom samhället Strömbacka fanns det några rangskillnader då mellan folk som hade olika arbeten?
Nej, det tror jag inte, åtminstone inte vad jag kan minnas. Det är givet att sådana saker som det, vad ska jag tänka, det som Björklund minns, det har man väl åtminstone räknas för lite finare människa, eller någonting. Det är klart han var chaufför åt förvaltaren. Men så efterträdaren som kom då, han var ju ansedd som en vanlig människa. Hur det var, så var det ju bara en vanlig brukspojk som var chaufför åt han. Så att, men jag minns det klart att Björklund, han var ju en av de första som hade körkort inom Gävleborgs län. Så det är så att,
Det var lite extra då med honom.
ja, han var nog så att säga ansedd som en liten topp. Men annars så tryckte jag på själva, utav den arbetande befolkningen var nog inte någon större rangskillnad, det var det inte. Och det var väl då som det ligger hos den mentalitet som ligger hos en viss del nu. Att de som har lite samröre med dem som de tror står på samhällets toppar, de räknas för lite finare.
Ja, just det. Om det kom nykomlingar hit, inflyttandes utifrån, var det lätt för dem att anpassa sig i Strömbacka, tror du?
Det tror jag säkert att det var. För särskilt vad det gäller Strömbacka ungdomen, så har inte alls varit så där oemottaglig för nytt. Den där har nog, har han haft svårigheter att anpassa sig, då tror jag säkert att det beror på den inflyttade förstås.
Ja. Var det mycket folk som kom och for här, eller har det varit samma arbetarbefolkning igen?
Det har väl varit så att det har varit samma och länge, ända tills på efter sista världskriget. Under den tidiga minns vill säga, hur det var sen före det vågar jag inte säga. Så att det är klart att på den tiden där smedjorna stod på högkurser, då var det nog en folkvandring, lika som det var överallt.
Mm.
Det var en sån där rundgång, så att säga, med folk. Men annars så har det har väl varit så utvecklingen på Strömbacka. Strömbacka har ju så att säga varit dödsdömt åtminstone tre gånger, och den lever kvar än idag. Första gången minns inte jag så mycket av det. Det var ju 1924-25, några år då. Strax efter sen Iggesund hade köpt Strömbacka, så var det en avflyttning här. Då flyttade ju en hel del så det är riktigt folk bort härifrån. Sådana som för övrigt i mångt och mycket har varit med och styrt och ställt i Njutångers kommun. Och då var det första avtappningen. Sen blev det en avtappning till 1938. Då jag vet bland annat att det var en kille här som var upp till förvaltaren för att begära bostad. Men han fanns ju gifta sig, men han blev avrådd för att det skulle inte bildas några mera familjer här. Och då försvann det en hel hög ungt folk. Bland annat försvann det då tre bröder till Icke här som kom till Iggesund. Och det var ju många som försvann, det var väl 10-15 stycken som som idag skulle ha haft barn som har varit mellan 20-25 år, och däröver. Men det har ju, sen kom ju andra världskrig och Lanka skit kom hit och sent om sidor. Då byggdes det på och då började på komma några nya människor.
Jaha.
Och nu har vi finnarna.
Ja, nu är det många finska familjer som bor här.
Det är det, ja. Fast vi har haft tur. Vi har haft tur för vi har haft riktigt hyggligt folk. Sen har de väl en viss rörlighet att de flyttar därifrån. Men vi har inte haft någonting ont utav de där finska svallningarna som man hör talas om. Men det har nog varit helt enkelt riktigt folk, de finska pojkarna som har varit här.
Hur har förhållandet varit här mellan de anställda och bolagsledningen och de som de har haft här, inspektorer och förvaltare under tiderna?
Ja, det har väl varit på både och naturligtvis. är givet att det har varit dystra där det har så att säga ja, misstag har väl gjorts på bägge hållen. Men annars har det väl varit så att säga mera familjärt. Det är väl klart att det har varit mycket varierande det ju.
Mm.
På grund av olika orsaker. En del har väl så att säga haft kanske försökt på skvallervägen ställt sig in. Det finns nog sådana. Och hur det mottagandet har varit, det vet jag inte. Men jag tror att på samma gång att den ledning vi har haft där så har nog i mångt och mycket sett det där rejäla uppträdandet. Så jag tror nästan det. Åtminstone när det gäller den äldre förvaltaren som vi hade här.
Längre tillbaks har de berättat för mig att det var ett sånt här patriarkaliskt system. Så den som bodde här på herrgården var liksom en far för alla arbetare. Och man gick till honom med bekymmer och det kunde vara väldigt triviala saker som han fick reda upp.
Jo, det har nog sin sanning. Att det var så. Och det tror jag mycket var beroende på att förvaltaren i regel satt med i det kommunala och var med i ett flertal kommunala institutioner, vill säga, som drabbade befolkningen på ett eller annat vis. Och på så vis så växte det fram ett förtroende. Det minns jag bara där morsan var uppe hos förvaltaren och pratade familjära saker, det kommer jag ihåg, som rörde helt enkelt familjerna. Men sen att själva umgänge med dem, om man ska ta och säga så, låg nog på ett helt annat plan än vad jag gör idag.
Ja.
För att kommer en förvaltare ut idag till en jobbar här så säger han ju hej och du. Men det skedde ju aldrig.
Så långt kunde man inte gå.
Så långt gick det aldrig.
Nej. Höll de sig för sig och umgicks då tjänstemän med tjänstemän och arbetare med arbetare?
Det var nog så.
Ja.
Men sen har vi väl haft ett system här när det gäller åtminstone de lägre tjänstemännen som har gjort att det har inte varit så oerhört respektfullt och gott på detta kontor. Och det är det att det är ett flertal av de här brukspojkarna som har börjat så att säga utan någon annan skola än folkskolan som springpojkar på detta kontor. Och sen matas på vidare. Så det finns ju flertals exempel. Det var en kassör här som heter Gottar Wahlsten. Det var en smedpojke bara som började som kontorspojk. Jag har en gammal farbror som var hit i midsommar som heter Kalle Ärmström.
Han
har börjat som springpojk.
Ja.
Tore Brink som är kassör nere på Friggesunds förvaltning. Han börjar som springpojk. Ja. Han sa vad murare är. Så att på så vis så har det så att säga gått lättare till gott och fått. Jag tror att det är det som har gjort det.
Ja, det är säkert en väldigt viktig anledning. Det tror jag också.
Men sen säger när det gäller inspektor och förvaltare och sådär så då har nog distansen ökat lite.
Mm. På vilka?
Jag kan ju bara säga det att jag har jobbat i 35 år kanske med honom. Men han säger Erik än idag. Jag har försökt sagt du åt någon gång men jag har aldrig lyckats fått den att säga du åt mig.
Nej,
det har han har sagt någon gång i vredesmod när vi så att säga på den tiden jag var smedig och med i fackföreningen och var ordförande. Det kan hända att då hade vi vissa duster.
Har du varit ordförande i fackföreningen?
Ja, i metallavdelningen.
Jaha. Kanske du kan berätta någonting om vilka svårigheter fackföreningen här har haft? Det har varit löner förstås, det förstår jag.
Ja. Om man ska berätta någonting om den fackliga fackliga arbete här. Så, före 1938 minns jag inte så mycket, för att då var jag ju inte med och vidare, jag var för ung då. Men från 1938 framåt så har jag ju varit med hela tiden, så jag var fackligt ansluten på ett eller annat vis. Och då bildades ju metallavdelningen här.
Vad var det innan?
Innan var det skogs- och flottnings.
Jaha.
Och den bildades i 1919, har jag för mig.
Mm.
Jag förstår inte, många gånger har jag funderat på över det där, varför inte det bildas, Metallarbetarförbundet där bildas någon gång, för det var 78 eller 87, ja. Någonting sådär. Och här var det då i en topp, och man kan räkna på att det var kanske 7500 personer som var sysselsatt med järnhanteringar.
Mm.
Men det bildas ingen fackla avdelning på Strömbacka förrän i slutet på 10-talet, vill säga 19 eller någonting sådär var det. Och vad det är som har gjort att inte det?
Det är väldigt konstigt. I Moviken var det samma sak, vet du, med masugnsarbetarna.
Mm.
Det var väldigt sent, men jag undrar om det inte också kunde bero på att de var inte bara järnarbetare, utan de fick ju syssla med så mycket annat också. I Moviken så var de ju lika mycket i skogen.
Jo, naturligtvis. Men åtminstone det här så var de nog den största delen på året i kontakt med järnhanteringen på ett eller annat vis. Jag har ju en annan tro förstås, men om han är verklig, jag tror att det är det religiösa som har gjort det.
Tror du det?
Ja, genom att i sekelskiftets början så var det väl en rätt starka religiösa strömningar här.
Mm.
Och det vet man ju att frikyrkliga människor utav den tidens anda, den var svåra organiserad fackligt sett.
Jaha.
Eller också var det så att de ansåg att bolagsledningen var så, det vill säga att det var så pass god kontakt ändå, så att den inte behövdes. Men att det var vissa stridigheter när fackföreningarna började, det vet jag. Att det har jag ju hört berättas att det var hårda tag då.
Jaha. Ja, det är märkligt att det har kommit så pass sent.
Ja, det är oerhört märkligt, därför att men som sagt, jag tror nog att det ligger någonting i det där, för att det var en väldig fart just då på den religiösa sidan här.
Ja, det märker man ju, har jag hört fortfarande.
Ja. Men då som sagt var metallavdelningen, den bildas 1938. Det var vi som då jobbade uppe i smedja som bröt oss ur skogs- och flottnings, eller rättare sagt vi gick igenom metall, för vi ansåg att de bättre kunde liksom ordna upp våra löner. Och det visade sig att det kunde de ju förstås.
Mm.
Och då blev jag ordförande i den där avdelningen trots min ungdom, men jag var väl kanske inte stor i truppen i vanliga fall. Men samarbete med då inspektor Hane, det gick bra.
Ja.
För att det var givet att han stod på sitt ibland och jag på mitt, men i regel så löste det sig på ett eller annat vis. Och det, man måste ha förståelse. Jag ser nu senare sen jag lämnar en sån där sak och på senare år att det är väldigt svårt för en ordförande att göra sig gällande. För dels så måste han naturligtvis kunna räkna lite och han får ju inte titta enbart på det han, vad som sker idag. Han har tvungen att titta lite framåt. Och sen har han ju den där otacksamma uppgiften till att ibland till få försvara oförsvarbara handlingar.
Ja.
Och det är det som har fått ta knäcken på många av bra pojkar som börjar.
Det är nog en svår mellanställning det där.
Ja, mellanställning är väl snarare en spjutspets så att säga som allting törner emot. För att jag får just nog ett visst lugn. Jag skulle nog inte klara av det. Nu åtminstone det där tror jag.
Om vi fortsätter att tala om bolaget här. Vid vilka tillfällen eller på vilket sätt grep de in i människornas liv med hjälp?
Ja, så där spontan hjälp vet jag väl aldrig att de direkt gjorde liksom i bolags namn så att säga. Men det var väl mera det att de tjänste, eller ja, de högre tjänstemännen så att säga på privat väg kunde ge ett handtag. Annars fanns det ju vissa fonder och så som grep in, eller det var väl närmast bara en egentligen, och det var ju den här, vad vi kallar för Lindmansfonden, som gav dem en viss pension först utav 6 kronor och 66 öre. Och så den här femman till jul.
Asså.
Plus en råglimpa och en vetelängd och ett kålhuvud. Och det fortgår än idag.
Får de det?
Det får de än idag, de gamla.
Alla här?
Ja, de gamla.
Ja.
Mm. De som så att säga har tillhört Strömbacka bruk.
Jaha.
Vi säger som svärfar och Arvid Rammer och ner. De får. Fast nu tror jag den här femman har ökat till 30 kronor.
Det borde den ha gjort.
Ja. Jo då. Så att, men sen vet jag att vi särskilda trångmål, jag vet till exempel när det har hänt sjukdomsfall, det kanske var en stor barnfamilj som skulle ökas ut ytterligare. Så vet jag att det var inte alls ovant att ett par av de barna fick gå på härifrån och få sitt middagsmål med den vecka som mamma var upptagen. Det hände, det vet jag.
Ja.
Men det var ju helt privata initiativ som är. Så det vet jag hände.
Och sen mer officiellt så var det väl det här med läkarvården, den var väl fri för de anställda?
De var fri för de anställda, vill säga. Det, så att säga, det var väl någonting som var genomgående för så gott som alla järnbruk i Sverige.
Det tror jag nog det var.
Ja, och lika så den där förundersökningen som var, jag vet inte, var du med på den någon gång? Så du jobbade väl något år, men när vi var 13-14 år så fick vi gå till doktorn. Så att det sköttes ju, det som numera sköts utav skolan förstås, det är att man fick arbetsbok.
Jaha.
Det sköttes då utav företag. Och som sagt var läkarvården, den var ju fri, men det var väl ett löneförmån.
Mm. Vad var det för annars för förmåner som hörde till lönen? Var det några natura förmåner?
Ja, det var ju vedförmån var det väl. De fick väl köpa veden extra billigt. Jag tror det var 1 krona metern om inte jag minns. 1 krona kubikmetern. Och sen var det ju fri hyra. Mm. Inte annat jag minns. Och sen var det väl också till viss del fritt lyse. För de, så här, då hade ju bolaget egen kraftstation. Och det tror jag att, jag minns att den första kontakten som sattes in, åtminstone hemma hos oss, den fick vi då sen betala med 5 kronor per år.
Jaha.
Och lika som vi skulle ha lyse ut i farstun som vi sa, det första då också, det var ju ett enhetspris för allting annat tror jag, öka på med 5 kronor för varje. Men själva lampa i köket, den var gratis.
Jaha.
Och då var det nog ingen behörig elektriker precis, utan det var Klensmen som bodde på andra sidan, Rannernst, ja han förresten, som var elektriker. Jag minns att om det blev något fel så brukade han komma och känna efter om det var ström i stackan upp fingret i lampollan. Det var ju likström så det var inte så farligt.
Sen hade de här koföderna då?
Ja, sen hade de här koföderna förstås. Och där var det väl lite grann, åtminstone längre tillbaka än vad jag minns, men som jag har hört berättas. Där var det ju där kom den där rangskillnaden på mästersmeden in förstås. För han hade väl lite större jordbit än de andra. Men sen vet man väl inte om direkt koföderna på senare tid var någon direkt förmån. För att gick de att jobba på någonting annat så hade de väl någon 25-öring mindre om dagen genom att de hade koföderna.
Jaha, det tror så jag har hört, ja.
Så åt upp sig själv, så att säga.
Vad var anledningen till att det är slut på koföderna nu?
Det är väl både lönsamheten och bekvämligheten.
Ja.
Skulle jag tro.
Så det har självdött?
Det har självdött,
ja. Var det vanligt man hade mer husdjur än de där korna?
Ja, det var nog vanligt att de hade en gris och hade 2.
Mm.
Förstås. Men något annat utöver det fanns det väl inte. Förstås.
Ja, det hjälpte ju till kosthållet.
Det var nog det jag brukar ju alltid säga, det är svärfar, att det var ju korna som klarade mig.
Ja, jag har hört honom säga det också.
Det gav ju i alla fall mat det där.
Hur var det med jakt och fiske? Kunde man dryga ut med det också?
Fiske gick det väl dryga ut med. Jakten den var ju som säga förbehållen mera väl situerade. Så att, men det är klart att det smygsköts väl någon hare här och där. Men det var nog mycket svårt, för på den tiden var ju så att säga de högre utav skogens folk också intresserade av jakt.
Mm. Men det var förbjudet alltså?
Det var nog i regel förbjudet.
Jaha.
Åtminstone på områden som låg så till så att de kunde nå där på den fritid de fick.
Mm. Jag har hört att du själv är med i jaktlag här.
Ja, det är jag.
Hur länge har du varit med i det?
Ja, det började, vi fick ju börja jaga älg till exempel här. Det var väl i början på 50-talet som det blev så att säga allemansrätt att få jaga älg. Om man tänker sig på, om man bara i den allemansrätt innefattar de som arbetar åt Iggesund och som arbetar i skolan. Så det gick väl 2 år ungefär, jag har varit med i 15-16 år. Inte så gammalt.
Vad jagar du då?
Jag jagar allt.
Allt som finns att jaga?
Allt som finns att jaga. Allt som är lovligt kan man väl säga då.
Går du ut ensam eller är ni i lag?
På älgjakt då är vi ju hela lagarna förstås, men annars är jag mycket ensam. Det är klart att ibland så är det någon kompis med och nu sen Fredda växte upp så har man ju haft han med förstås.
Mm. Är ni ett lag annars här i Strömbacka som...
Ja, vi är ett jaktlag vill säga när det gäller älgjakten så.
Ja.
Det är ett jaktlag.
Hur delar ni då?
Vi portionerar ut i så många högar som vi är deltagare och sen så lottar vi.
Jaha. Och den som har skjutit?
Han får ingenting mer än vi andra får.
Nej, så det är... Lite broderskap.
Det är enda han så att säga får lägga beslag på det hjärta.
Jaha.
Och eventuella horn.
Mm. Har du hund?
Ja. Nu har jag bara en, jag har haft 2 men jag har inte skaffat mig någon mera än. Det blir väl, hoppas jag. Har en drever som går på älg och rådjur, men rådjur har vi inte fått skjuta någonting.
Alltså, hur är det med fågel?
Ja, nu finns det fågel nu.
Jaha. Jag tänkte fråga dig lite mer om de här religiösa vi pratar om. Det intresserar mig en hel del. Tror du, var det motsättningar mellan de som inte var anslutna till det religiösa och de som var med?
Jag tror inte att det var så att säga motsättningar på så vis att det liksom var en konflikt som man kunde se. Men som sagt var, jag tror att om man säger som så att de som var anslöt sig, som kom i kontakt med dessa religiösa strömningar och anslöt sig till, det fanns ju då på den tiden både missions- och pingstvänsförsamlingar. De var nog på sitt sätt mindre radikal om man så säger.
Mm.
Det var väl där det... Jag säger jag klämde till och jag minns de levde väl kanske efter den där paragrafen eller det där kapitlet i Bibeln där det står att det ska vara över högheten,
ja,
underdåning.
Det är det säkert som har haft stor betydelse.
Tog nog den bokstavligen förstås.
Sen har det ju funnits loge av Godtemplarorden också.
Mm, det har det gjort, ja. Och det fanns ju, när jag växte upp, en aktiv barnloge som matade på denna en grundloge, som det hette. Och den där logen, den var ju naturligtvis ett av de nöjen, eller jag ett, det var väl det enda nöje egentligen som fanns. För att i regel så var väl alla under 20 år ansluten till logen. Det var ju liksom inte frågan om någonting annat. Det var väl först sen ungdomarna hade kommit ut och gjort rekryterna, så det är som de kom på en del andra tankar.
Mm.
Och det var ju svårigheten först och främst till att ta sig någonstans, särskilt av vintertid, per cykel. Det var ju svårt.
Mm.
Och denna lårs, den hade i alla fall ett hus. Det var ju bara det att vi fick ju inte dansa där.
Jaså?
Nej, i överlåtelsepapperna till det där huset, vill säga. Huset var ju bolagets, men Gotemplarlogen hade fått dispositionsrätten på denna lokal på grund av att det var ju meningen att de skulle bygga en lokal. De var ju så pass stark då, så att de ansåg sig kunna bygga en lokal. Nu minns jag inte om det är den nya skolan. Eller om det var på någon annan, jag tycker det ska vara på den där folkskolan idag ligger här. Som de tänkte bygga. Men då blev det så att de skulle bygga en ny skola här. Och istället fick då logen dispositionsrätten på den där gamla skolan. Nuvarande Strömmakagården. Och i dessa papper där ingick det då förstås vissa bestämmelser om hur den skulle handhas, och däribland så fick det icke förekomma dans eller politiska möten eller föredrag. Och likaså så skulle den då stå öppen och vara uppvärmd för gudstjänst när så erfordras.
Jaha.
Under den tid det icke kapellet gick att använda.
Mm.
Då var det ju värmt. Det fanns ingen värme alls i det ena annat än de hade på julottan när de tog upp smältstyckena, vill säga, och lag.
Gjorde de det?
Ja, visst.
I kapellet?
Ja. Men det...
Det var ju utmärkt idé i och för sig.
Ja.
Men det måste vara kallt.
Jag minns inte, men ja, men det att när det fanns bara en kamin framme i kapellet där som det eldas i, och det då hade avancerat så långt så att det stod två fort på en kamin i gången där för att hålla värmen. Det minns jag, men det har berättats att de tog upp smällstycken.
Mm. Ja, det var nog kyligt.
Mm. Jo då, den där dansparagrafen i det där protokollet, vill säga, i den där utfästelsen, den var jag med och tog bort.
Ja, så ni fick bort den?
Vi fick bort den. Det var ju en del äldre som var väldigt konservativa och höll styvt på det där. Att det skulle inte få dansas. Ringlekar fick där det gärna lekas, men inte dansas. Efter då en grammofon förstås. Men vi var tre stycken som var liksom en kommitté till ordnade och trevligt en 13-dags helg. Och det var väl, jag hade väl kommit upp i 16-17 års åldern då förstås, så det var väl lite tuff och kanske. Så jag minns på 13-dags afton så var vi upp till Förvalta Brolin då, som var här på den tiden. Och frågade han om inte det gick an till att få dansa åtminstone med stängda dörrar.
Mm.
Jo, sa han, det var en sak som han, där brydde han sig ingenting om, bara vi inte släppte in och utomstående. Och det blev en väldig debatt på kvällen där på lårsmötet när vi talade om att vi hade varit dit. För vi hade först och främst ingen rätt att gå under hand om lokalens handhavande på stoset. Men i alla fall så dansades det då efter den dagen.
Jaha. Ja, det var ju en förbättring.
Det var det.
Vad tog de vägen annars när de ville dansa? De kunde ju inte vara ute på vintern i alla fall.
Nej. Och jag... Saft var före, faktiskt före Pricka Folkets hus som det finns i socknen, så minns inte jag att det var någon innerdans närmare än i Delsbo.
Jaså, verkligen.
Nej. Och det när jag säger närmare än i Delsbo då, det var ju lång väg på den tiden mot Frenu. Så där var nog.
Och de politiska mötena som inte fick hållas där, vad höll ni till med fackföreningen sen? Eller var det också struket då?
Jag minns inte att fackföreningen blev nekad där någon gång. Och jag kan inte säga, men nu får det ju politiska möten vara där och fick ju vara där även på senare tid. Men jag skulle knappast tro att det gick an före kriget. Men efter det så lättas det väl upp lite grann. Så att jag tror att det gick ett steg först att politiska möten av icke-ytterlighetsåsikter fick komma. Så då var det väl de bägge, så att säga, som fanns på kanterna då, nazisterna och kommunisterna som inte fick vara där.
Om vi återvänder till den här barnlogen där vi började, vad hittar de på för att roa er ungar då?
Jo, det var en mycket, mycket trevlig sammanslutning, det måste jag säga. Vi har allt vad man, det var en väldigt fin, vi hade en bra ungdomsledare för att Erik Wahlqvist var bra på det där. Och de grejade mycket och de gick in ett väldigt intresse för, och de hade lekar och utav olika slag. Och vi fick lära oss mycket här. Mycket vad man idag kallar för åtminstone allmänbildning i lägre mått, så att säga. För dessa gåtaftnar och allt sånt där, det lärde ju en att tänka.
Ja, så de ordnade sådana där saker.
Just. Och sen så hade de ju årligen, vill säga då i grundlogens regi, en barnfest som det sågs fram emot. Det var ju varje annorlunda jul då det var risgrynsgröt och sånt där. Så att, och så på sommartid så höll de ju även kontakten med utflykter och så där någon gång då och då. Så att det var någonting som, så att säga, var en medelpunkt för ungen i alla fall där.
Hur gammal fick man vara innan man måste gå ur barnlogen?
De behövde aldrig gå ur, det var bara det att man skulle vara 7 år innan man gick in.
Jaha.
Så man skulle kunna ta vara på sig själv, så att säga.
Ja. Men så blev det både lite äldre och yngre som
det träffades det. Var, ja, sen så var det det att grundlogen var ju rätt stark på den här tiden, vill säga. Och det var ju medlemmar som hade, så att säga, växt upp i de högre åldrarna som kom på dessa barnlogemöten. Det var inte ovanligt att det var 3-4 stycken, så att säga, i 20-25 års åldern som var där och greja. Sådär.
Har logen betytt mycket för nykterheten här omkring?
Huruvida han har betytt något för nykterheten, det låter jag vara osagt. Det är klart att om man tittar ut på ungdomen idag och när vi växte upp, så då ser man och tittar bara på Strömbacka, så att säga, så ser man ju skillnaden. Nu är väl det där en tendens som går över hela landet, att de börjar, så att säga, med alkohol i mycket, mycket yngre åldrar. Men jag tror inte jag minns, jag kan inte säga att någon av mina kamrater börjar just att smaka sprit före 19-20 års ålder.
Ja, så.
Jag tror inte, det var inte vanligt att de gjorde det, utan det var ett särfall. Jag skulle tro att det var nog ett lika stort särfall det, som om någon män utav de här yngre nu skulle vara intresserad av att tänka förstås. Så det har vänt alldeles så.
Ja. Ja, men på det viset betyder det då förstås.
Det gjorde den, men jag tror att den hade ändå större betydelse även om man sen kom bort ifrån logen och sådär och man började få ta sig ett glas, så tror jag den hade ändå större betydelse för att man liksom lärde sig man lärde sig en viss demokrati, man lärde sig underordna sig ett beslut utav en majoritet och man lärde sig läsa på ett annat sätt, vill säga. Det tror jag åtminstone för min del att jag har varit mycket fattigare om inte alla med år sedan, det tror jag säkert.
Du säger det?
Ja, absolut. För att det var liksom en skola på skolan, särskilt när man var så att säga intresserad av att läsa och inte hade möjligheten.
De hade ett bibliotek?
De hade ett bibliotek, ja. Och sen hade de ju liksom någon studiecirkel och sådär. Ja, fast det där. Ja, man försökte lära sig esperanto och försökte lära sig engelska och sådär. Man ser ju så att säga vilka svårigheter det var när man har försökt lära sig. Sen med lärare så hör man ju vad långt på sidan man var i alla fall när man försökte själv.
Det var ju goda försök.
Ja visst, och det var trevliga kvällar.
Ja.
Saken var ju klar. Jo då, så var det någon där han gjorde nytta. Han gjorde en skidtävling varje år. För barn.
Jaha.
Det var ju sådana saker som man såg fram emot.
Ja, det är klart det. Och grundlogen ordnar den mer officiella tillställningar där folk utifrån kunde komma.
Just ja, och sedan så, jag vet inte om det där tillämpas nu så mycket, men då gjordes det mycket sådana här kamratmöten. Det var ju, så att säga, jag vet inte hur systemet är nu, men då var det ju någonting, det var ju dessa loger indelade i distrikt och kretsar. Och en kretsloge då, den bestod ju då utav en 6-7 loger närliggande varandra. Så vi tillhörde ju då någonting som kallas för Dellenkretsen. Och det var då logerna i Strömbacka, Västansjö, Norrbo, Brännås. Och då skulle det ju vara precis som det är i alla sammanhang, bestämda kvartals- och årsmöten på denna krets. Och där, i samband med det, var det ju alltid ett kamratmöte, som man säger, ett samkväm. Och däremellan så blev det alltid på detta knäsmöte utsedd en eller två loger som skulle ordna ett sånt där ett emellan. Och det gjorde ju att de får nästan mangrant. För logerna var ju aktiv på den tiden. Mm. Så att det var trevliga tillställningar och det kom i lag mycket folk. Åtminstone för den tiden mycket folk, kan man säga.
Så hade de väl basarer också, tycker jag, men jag har hört.
Ja då, det hade de, ja. Och det, jag har än idag tänkt på hur egentligen det där skulle kunna gå ihop. Men att det var bristen på att det skulle inga människor gå ihop, förstås. För det var ju en samling spel, passagestånd så att säga. Man pekade rätt och man drog blommor och man tog tombolalotter och sådär. Det var ju ingenting annat.
Nej. Men det var nog en stor händelse bara det, förstås.
Ja, det var det ju. Och för att det vill säga en sån lokal som var här så fanns det ingen möjlighet att ha en dans samtidigt. Utan det var enbart dessa stånd som vi sa. Jag vet inte, jag tror inte ens en gång att ta kaffeservering här uppe för det fanns ingen plats till det.
Nej.
Och varmkorven, den hade ju inte kommit då än.
Är det i samband med brukets nedläggning här som logen har dött ut, eller beror det på folket själva och intresset?
Ja, jag tror nog att det beror på så att säga, på, jag tror helt enkelt att det beror på logen i mångt och mycket. Att den är, att, jag tror att hela IOIT förresten är för mycket in, har varit åtminstone för mycket inåtriktat.
Mm.
Jag har ju bara sett nu på TV att de har börjat få sänkt på de intervjuer de har haft från deras sammankomster och sådär. Så att jag tror att de har haft en kan man säga, det har nästan gått så långt med dem att de har blivit en samling för inbördes beundran. De har blivit liksom de mera.
De har inte följt med sin tid.
Nej, utan det där, det har ju även från samhällets sida, och då följer folket med, så har det ju blivit en radikalare syn på allt vad alkohol heter, både behandling av alkoholskadade och försäljning av alkohol. Det har liksom lättat på ett sätt. Och det har varit distansen liksom har töjts. Så att de har, man säger det, att de har blivit så att säga ouppnåelig. Känner sig själv som ouppnåelig. Det tror jag det är.
Ja, det låter riktigt.
Att det har gjort att, för att det är inte bara här som logerna har.
Nej, det är ju över hela landet, ja. Samma sak. De tappar ju just, folk.
Ja. Det är något här som det ligger. Jag tror att med en utåtriktad verksamhet så har de bestått än idag. Nu är det ju mycket svagt.
Vad fanns det annars för föreningar här i Strömbacka då? En skytteförening hade ni, det
vet jag.
Den var du kanske med i.
Den skytteförening som fanns och var aktiv, den minns jag ingenting av. Sen var det väl en som var sporadisk bara några år i slutet på 30-talet. Det var aldrig några aktiviteter i den. Sen har vi haft en arbetarkommun förstås, en socialdemokratisk arbetarkommun. Mm. Den har ju gjort vissa saker på senare tid, får man säga. Eller inte så långt tillbaka som det har växt resultat utav. Säg bara de pensionärshem som är på Strömbacka, det är en frukt utav en diskussion på ett arbetarkommunmöte här på Strömbacka.
Jaså?
Ja.
Ja, de är ju förnämliga.
Ja, men det var den första som byggdes inom sockna, vill säga. Och utredningen som gjordes för att dessa skulle byggas, den så att säga motioneras av en fullmäktige ledamot som var medlem i arbetarkommun. Och vi hade naturligtvis diskuterat det där uppe, vi var med på det. Och så hade vi en ungdomsklubb här, en socialdemokratisk ungdomsklubb.
Jaha.
Och den var ju rätt aktiv. Och sen har vi haft idrottsföreningar förstås.
Ja, så har ni haft det också?
Ja. Ja.
När kom den igång? Den fanns inte längre tillbaks eller?
Ja, och den kom i början på 30-talet.
Jaha.
Den gjorde den. Det var ju mest fotboll förstås.
Mm.
Men på senare år så har ju aktiviteten dömna även där. Och det är väl mopederna som har tagit över hand.
Vad finns det kvar av föreningar på Strömbacka nu?
Det finns väl
som är aktiva?
Det finns egentligen ingenting som är aktivt i föreningshänseende. Och det är väldigt synd, för att individen skolas väldigt bra till att vara med i en förening, vara vilken förening den vill. Det finns ingenting kvar utav. Det enda som finns kvar är väl egentligen skogs- och fackföreningen, men jag vill säga fackföreningen, men som har något möte då och då. Men det är väl mera nödtvunget även det, och jag skulle väl tro att det är ganska så liten procent som går dit när de har möten.
Ni som bor kvar här nu och har upplevt hela den här nedgångsperioden, hur känns det att bo här på Strömbacka idag?
Ja, nu är det väl det att jag har svårt att tänka mig att bo någon annanstans. Ja. Åtminstone, om jag säger det, inte bo någon annanstans, men bo på ett annat sätt. Jag har väldigt svårt att tro att jag skulle kunna omställa mig direkt till att bo i ett hyreshus i en tätort. Det är på grund av att jag har vissa aktiviteter på sidan, som sagt, och jag har hund som jag vill ha plats åt ute. Jag har ett potatisland nere där som är liksom ögat. Jag sätter potatis, jag tror jag för halva läktaren och sådär. Men jag tycker det är roligt att hålla på sig där ute lite grann, så att sen vad som man har sett hänt med själva Strömbacka, det måste jag nog säga att på de som har bestämt hur det ska utvecklas här, kanske inte på de som har bestämt hur det ska utvecklas här, utan de som så att säga ansvarar för ägandet av marken. På deras gravstenar ska det nog sannolikt inte stå att de är kulturbevarare.
Nej.
För att om vi åker neråt Upplandsbrukarna så är det snyggt och städat kring de gamla herrgårdarna, trots att de är obebodd. Där kan man inte säga att det är här. Och det finns en hel del sådana där saker som man kan peka på, som med lite granna hjälp. Och äger man någonting så har man ett visst ansvar för det. Och även om man äger mark så har man ett visst ansvar hur det ser ut på marken. Och tar man bort en sak så borde man nog sätta dit någonting annat istället. Och det är det jag tycker inte blir gjort.
Är det vemodigt att
det är hela? Det är vemodigt, ja, att se när det går på det där sättet. För att jag tror inte om de som verkligen äger det skulle se det, så tror jag inte att de skulle tycka att det vore
riktigt.
Sen är det ju det att vi har, åtminstone vi som är uppväxt och barnfödda, vi har väl kanske en annan känsla för det.
Det har ni naturligtvis en starkare känsla för det.
Så att det är väl.
Hur är förhållandet mellan er som bor kvar här nu? Ni är ju inte så många. Träffas ni som förr och det är samma enkla umgänge? Det. Förr gick man väl ut och in hur som helst hos varandra?
Ja, vi som är gamla Strömbacka bor. Där tror jag att respekten så att säga för varann är mindre än för dem som har flyttat hit.
Ja.
Det tror jag. För att det är nog så. Man känner att man har mera att prata om, att man är mera på samma våglängd så att säga. De vet vad man pratar om, och om man nämner namn ifrån vår barndom så är de minne på dem. Och så det är svårare med dem som är nyfiken.
Mm. Men du trivs här fortfarande?
Jag trivs här.
Ja.
Ja, och jag. Och jag kan inte förstå dem som åker härifrån och sen undras på att liksom känner det som ett plåga till att åka hit tillbaka. Det tycker jag är egendomligt förstås. För vi har ju allt här i alla fall.
Ja, nog tycker jag det verkar fint.
Och det kommer aldrig att bli trångt här.
Det kan det inte bli.
Nej. Så att det tror jag nog att man kan fastslå att det går att trivas här. Och vi säger bara som nej, det är klart att det är svårt att få igång någonting här på Strömbacka. Men det tror jag det är lika överallt. Mm. Och det är förbaskade tvn förstås. Den hängs, ska man ju hänga framför. Men vi har ett strålande exempel. Och det var midsommar nu. Logen försvann ju.
Mm, det hörde jag, ja.
Men vi... Och även där har vi någonting att de inte behöver vara här så länge förrän de får en viss känsla fört. Vi frågar ju då på personalavdelningen på Iggesund om vi fick anordna på herrgården för enbart Strömbackabor. Men vi fick så att säga ett mellanting till svar, om man säger så. För de säger det att ni får gärna använda köket men ingenting mera. Andra aktiviteter får ni hålla till med utanför.
Mm.
Och de motiverar det på ett sakligt sätt. Det är ingenting att säga om det, utan de var rädd för en viss inblandning utifrån att det skulle bli liksom på gränsen till offentligt. Och det var de ju rädd för. Men det där resonemanget, där kom ju så att skogschefen Daniel Sacko vill säga och förvaltaren här Gränge. Och det var väl också någon mera som kom så att de fick reda på resonemanget genom en träff som de hade uppe här. Och en av fruarna som serverade där var med i själva det där ordnandet och talade om det där för dem. Och på ett par dagar så vände det där alltihop och vi fick ha hela nedervåningen som vi hade begärt på härgården för ortsbefolkningen på midsommar.
Jaha.
Och jag pratade just då med, på kvällen med skogschefen och vi talade just om det där lite halvt negativa resultatet var det något första gången. Och han sa det att de bor för långt borta, de vet ingenting om hur det här är. Jag bodde här bara i 3 år men jag har en känsla för Strömbacka som inte jag kan förklara ändå.
Mm. De trivdes här väldigt bra tror jag.
Jag skulle tro det.
Ja, jag har hört det.
Så att det är nog... Och det är givet. Har man bott på en plats som jag har gjort i 40 år, eller 40, 47 år, 48 snart, så skulle jag väl tro att... Man tänker tillbaka på när man har slit illa och man har varit så att säga lycklig så överväger väl det senare. Så pass mycket som man kan aldrig ändå otriva sig.
Nej.